بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفى ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Vi talade förra veckan om hur man ska be och vad man säger efter bönen. Idag ska vi tala om lite saker som har med bönen att göra, som sujud sahu, sujud tilawa och sen vad som bryter bönen och lite andra saker. Det första vi ska gå igenom är sujud sahu. Den sujud som man gör när man har begått ett fel i bönen. Antingen genom att göra någonting extra eller någonting man har minskat någonting eller man har tvivel på att ens bön är fullständig. Så Sheikhen säger hafizahullah rahimahullah, man ska göra sujud sahu om en person har lagt till någonting i bönen. Ruku, sujud, att han har stått, suttit, om man har gjort det här av misstag. Så ska han göra två sujud vid slutet av bönen. Och vi kommer till när man ska göra det exakt. Så om man har gjort någonting extra i bönen, ruku, sujud och så vidare, så måste man göra två stycken sujud. Och det här är om man gör det av misstag. Och det är jätteviktigt. Om du lägger till en sujud av misstag, istället för två sujud gör du tre sujud i en raka. Då måste du göra två sujud innan du avslutar bönen. Men om du gör en extra sujud med flit, då är bönen ogiltig. Då bryts bönen direkt. För profeten alaihissalam, han sa, den som gör en gärning som inte överensstämmer med det jag har kommit med kommer att få den förkastad. Eller om personen glömmer bort någonting. Han gör för lite i bönen. Om han glömmer någonting som är från bönens pelare, som en sujud, en ruku, att stå eller sitta mellan två sujud, då måste han gå tillbaka och göra den här saken, den här pelaren. Om man glömmer en sujud så måste man gå tillbaka och göra den. Det här nämnde vi förra veckan. Man kan inte bara strunta i den och sen göra två sujud, utan du måste gå tillbaka till den här pelaren. Om det är en sujud, gå tillbaka till sujud. Även om du har ställt dig upp så måste du gå ner och göra sujud. Om du har glömt ruku måste du gå tillbaka till ruku och så vidare. Så länge du inte har kommit till samma moment i nästa raka, då glömmer du bort hela den rakan som har varit. Och samma sak här, om en person lämnar en av de här sakerna med flit, han lämnar en sujud eller ruku av flit, då är hans bön också ogiltig. Och sen säger sheikhen, eller den som lämnar en wajib, någonting som är obligatoriskt i bönen med flit, hans bön är om han lämnar någonting som är obligatoriskt av misstag, så måste han göra två sujud. Om han lämnar det med flit är hans bön ogiltig. Och vad är det som är obligatoriskt? Till exempel när man ska gå ner i ruku, man säger Allahu Akbar. När man går upp, man säger Sami Allahu liman hamida i ruku, Subhan Rabbil Azim. Om man lämnar en av de här sakerna med flit är bönen ogiltig. Om man lämnar det av misstag så är bönen giltig, men man måste göra två sujud innan det att man säger Assalamu alaikum. Och den tredje punkten är om man tvekar på någonting i bönen. Om man tvivlar på om man har fullbordat bönen och så vidare, så måste man också göra två sujud innan det att man avslutar bönen. Och sen säger sheikhen, det har blivit autentiskt berättat att profeten alaihissalatu wassalam ställde sig upp utan att göra den första tashahud. Han glömde bort den första tashahud. Och det här är autentiskt i Bukhari och Muslim. Och sen gjorde han två stycken sujud. Och här kommer vi till en viktig punkt. Ibn al-Qayyim rahimahullah, han säger att profeten s.a.w. gjorde misstag i bönen är från, det visar Allahs fulla ni'ma, Allahs totala rahma och barmhärtighet på denna umma, att han ville fullborda religionen. För allt det som skedde som en frukt, eller som skedde efter detta, har lett till islamiska bestämmelser. Alltså om profeten Hassan inte skulle ha gjort de här misstagen skulle vi inte ha fått de här bestämmelserna. Så det finns en hikma i att Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten glömma bort vissa saker för att fullborda religionen. För annars skulle vi inte veta hur vi ska bete oss om vi gör någonting för mycket eller för lite i bönen. Och en annan man från de lärda säger i det här att profeten alaihissalam glömde bort ibland, finns det också ett bevis mot de som är extrema i profeten Muhammed alaihissalam, som vissa sekter som säger att han är skapad av ljus och hela jorden skapades på grund av honom och så vidare, och att han är helt felfri och så vidare. De ger honom nästan egenskaper som endast passar för Allah subhanahu wa ta'ala. I det här finns ett bevis mot dem att han är en människa. Som han själv sa när han gjorde ett misstag i bönen, han sa innama ana bashar, jag är bara en människa. Ansa kama tansawna fa idha nasitu fadhakkiruni, jag är en människa, jag glömmer precis som ni glömmer, så om jag glömmer så påminn mig. Bukhari och Muslim. Och en gång så bad han en bön som är fyra raka, asr eller dhuhr, och gjorde salam taslim efter andra rakan. Och sen när han blev påmind att det här är fel, då bad bara två raka, så kompletterade han bönen tillsammans med sahaba, två raka till, och sen gjorde han två stycken sujud. En gång bad han dhuhr fem raka. Och han frågades, har bönen blivit längre? Då sa han varför. Då sa han, du har bett fem stycken raka. Så han gjorde två stycken sujud. Och sen så sa han, assalamu alaikum. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han sa också en hadith gällande det här med tvivel. Om en person tvekar i hans bön och inte vet hur många raka han har bett, tre eller fyra, då ska han vända sig bort från allt tvivel och bygga bönen på det som han är säker på. Och sen göra två stycken sujud innan det att han säger assalamu alaikum. Och det här kommer att göra shaitan besviken. Och den hadith är autentisk, den finns i Muslim. Vad menas med den hadithen? Det är ju, ibland så är man osäker. Har jag bett tre eller fyra raka? Då ska man alltid försöka tänka på, vad gjorde jag i förra rakan? Gjorde jag tashahud till exempel? Då är du säker på att det är tredje. Du kommer på att när jag ställde mig upp utan tashahud, då är det fjärde och så vidare. Men om du är helt osäker, tre eller fyra, då bygger du på det som du är säker på. Du är säker på att det är tre, men du är osäker på om det är fyra. Eller hur? Så om man gör det här så kommer shaitan att bli knäckt. Och samma sak om man gör tawaf runt Kaaba. Du är osäker på om det är fem varv eller fyra och så vidare. Du bygger på det du är säker på. Okej? Samma sak om du är skyldig dagar i Ramadan. Du minns inte om du är skyldig fem dagar. Du var sjuk till exempel, resande. Fem dagar eller sex dagar. Du tar det säkra före det osäkra. Och fastar en dag extra. Och här kommer vi till en viktig fråga. När ska man göra sujud? Om man har gjort ett fel i bönen. Om man har gjort extra eller för lite. Eller man har haft tvivel i bönen. Sheikhen säger man kan göra det både före och efter salam. Okej? Man kan göra det både före och efter salam. Vissa ulema säger man ska göra det före. Vissa säger man ska göra efter. Men det som verkar vara mest korrekt är att om man har gjort någonting för lite i bönen, så ska man göra det före salam. Och samma sak om man har haft tvivel. Som hadithen säger här, man ska göra det före taslim. Och om man har gjort någonting extra i bönen, så ska man göra taslim, så ska man göra de här sujud efter taslim. Så till exempel en person gjorde en sujud för mycket och kom på det i bönen. Då ska han fortsätta be som vanligt. Han säger salamu alaikum, salamu alaikum. Och sen gör han två stycken sujud. Och sen säger han salamu alaikum, salamu alaikum en gång till. Men man gör inte tashahud, utan man säger bara taslim. Om han har gjort någonting för lite i bönen, till exempel man glömde säga Allahu Akbar en gång, så gör man de här sujud före taslim. Okay? Och samma sak om man har tvekat på hur mycket man har bett. Så jag hoppas ni förstår här. Om man har glömt någonting som är en av bönens pelare, som sujud och så vidare, så måste man gå tillbaka och göra det, och sen gör man två sujud. Om man lämnar med flit är bönen ogiltig. Samma sak med de sakerna som är obligatoriska, som att säga Allahu Akbar mitt i bönen, inte den första utan de andra. Då räcker det med att man gör två sujud. Om man lämnar det med flit är bönen ogiltig. Om man tvekar i bönen så bygger man på det man är säker på och fortsätter be, och sen gör man två sujud. Sen fortsätter sheikhen och går in på sujud tilawa. De här två sujud, eller den här sujud som man gör när man läser de här verserna i Koranen där man ska göra sujud. Och de är cirka 14 stycken i Koranen, som är slutet på surat al-Iqra och så vidare. Om man läser en sån är det sunna att göra sujud. Och det finns två tillfällen här. Antingen är man i bönen eller så är man utanför bönen. Om man är i bönen så är det sunna. Imamen får göra sujud om han vill, och han behöver inte göra sujud om han inte vill. Om han gör sujud så måste man följa honom. Och utanför bönen är det sunna. Och vad som bevisar att det är sunna rekommenderat är att Umar radiallahu anhu en gång var på minbar på khutban, och så sa han, han läste surat Nahl där det finns sujud, och så gick han ner från minbar och gjorde sujud, och alla sahaba gjorde sujud. Fredagen därefter så hände samma sak, han läste samma vers men han gjorde inte sujud, och så sa han, jag vill att ni ska veta att det är frivilligt. Det är frivilligt. Vad ska man då säga när man gör den här sujud? Jo, man säger samma sak som man säger i bönen. Subhan Rabbi al-A'la. För profeten, alaihi wasallam, han sa gällande Subhan Rabbi al-Azim. Ja, Subhan Rabbi al-A'la. Han sa, ij'aluha fi sujudikum. Ni ska säga det i sujud. Så det är generellt, alla sujud. Alla sujud man gör så säger man Subhan Rabbi al-A'la. Okej? Okay? Så om du sitter och läser Koranen och du vill göra sujud, så säger du Subhan Rabbi al-A'la. Tayyib, ska man säga Allahu Akbar när man går ner? Ska man göra taslim efteråt? Om du är i bönen så säger du Allahu Akbar när du går ner. Om du är utanför bönen så behöver man inte säga Allahu Akbar, och det finns ingen taslim och ingen tashahud. Och här är en viktig punkt. Om man är utanför bönen och gör den här sujud, så behöver man inte ha wudu, och man behöver heller inte vara vänd mot qibla. Som det har berättats från Abdullah bin Umar radiyallahu anhu i Sahih Bukhari, att han gjorde sujud utan wudu. Det här utanför bönen. I bönen självklart så måste man ha wudu. Nästa punkt som sheikhen går igenom är sujud i shukur. Det finns en till sujud som man gör om man är tacksam. Om man har fått en välsignelse eller man har blivit räddad från någonting farligt och så vidare, så är det sunna att man gör sujud i shukur. Man faller ner i Allah i tacksamhet. Och det har berättats att man kan göra det i en hadith. Och sahaba gjorde det. Till exempel Ka'b ibn Malik, en av sahaba, föll ner i sujud när han fick veta att Allah förlät honom för en synd han hade begått. Abu Bakr radiyallahu anhu föll också ner i sujud när han fick höra att man hade dödat Musaylima. Och Musaylima var en man som fanns i Yemen som påstod att han var profet. Han var en falsk profet under profetens tid, alaihi wasallam, som sen dödades. Så Abu Bakr föll ner i sujud i tacksamhet. Och den här samma sak gäller här. Man behöver inte ha wudu, och den behöver inte heller vara mot qibla. Det kan vara åt vilket håll som helst. Men skillnaden är att den här gör man aldrig i bönen. Du kan inte stå och be, läsa fatiha och sen tänka på någonting och falla ner i sujud i tacksamhet. Det här finns inte. Utan du kan be alla om, du kan tacka alla i bönen i sujud. Men du gör inte sujud shukur i bönen. Det här är bara utanför bönen. Tayyip. Vi går vidare till nästa punkt. De sakerna som bryter bönen, som förstör bönen, som nollställer bönen. Alltså om en av de här sakerna sker, så är bönen ogiltig. Det är bara att börja om från början. Det första är att man bryter eller man nollställer någon av bönens villkor. Och det har vi gått igenom tidigare, bönens villkor. Till exempel att man står vänd mot Mekka. Om du vänder dig bort helt och hållet, då bryts bön. Om man vänder sig lite grann av någon anledning så är det okej. Okay. Men om man vänder sig bort 180 grader till exempel, då är bönen ogiltig. Om man tappar wudu, är bönen ogiltig. Om man tar av sig eller man visar sin aura under bönen med flit, då är bönen ogiltig. Och så vidare. Förutom om man har en ursäkt. Alltså om en person inte kan göra wudu, så sa vi att han kan be utan wudu. Om han är fastkedjad till exempel. Han kan inte göra wudu, han kan inte göra tayammum. Då ber han bara åt det håll han sitter. Eller om han skulle vara utan kläder i en fängelsecell eller någonting. Så ber han bara som han är. Han kan inte göra någonting annat. Wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Samma sak som vi sa innan. Om man lämnar en pelare i bönen med flit, är bönen ogiltig. Om man tänker jag har bråttom till jobbet, jag gör bara en sujud till exempel, då är bönen ogiltig. Eller om man lämnar något som är obligatoriskt, första tashahhud till exempel, du säger jag har bråttom, jag struntar i den, då är bönen också ogiltig. Och så säger sheikhen, eller om man talar med flit, du talar något som inte har med bönen att göra, alltså du läser inte Koran, du säger inte Allahu Akbar, utan du börjar prata i bönen, då är bönen också ogiltig. Förutom en person som inte visste att det är förbjudet att tala i bönen, eller en person som glömde bort. Någon kanske ser ett barn som håller på att ramla och han står och ber, han säger barnet. Han bara säger så, barnet. Det bryter inte bönen. Om han gjorde det av misstag. Han glömde bort att man inte får prata i bönen. Samma sak om man harklar eller hostar. Det bryter inte heller bönen. Utan det som bryter bönen är tal. Att skratta bryter också bönen. Alltså skratta med ljud. Att le bryter inte bönen, men att skratta bryter bönen med ljud. Alltså. Och att röra sig otroligt mycket utan ursäkt bryter också bönen. För det här går emot själva syftet med bönen, att man ska be med inlevelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Som en person i bönen tar fram mobilen och börjar skriva sms och så vidare, och göra massa saker som inte har med bönen att göra, så är hans bön ogiltig. Men om det är lite, man kliar sig, det är okej. Okay. Du liksom tar ner handen för att stänga av mobilen som ringer, det är okej. Okay, för den stör. Det är inget fel med det. Sen finns det saker som är tillåtna, rörelser som är tillåtna i bönen. Till exempel, du står och ber här i moskén. Personen framför dig går bort. Då får du ta ett steg fram i bönen och ta hans plats. Det här är inte bara tillåtet, det är rekommenderat. Okej? Okay? Att ta de här stegen i bönen. Om det är sunna bön, du kan ta ett steg framåt och öppna dörren. Eller stänga av en mobil eller någonting sånt. Om det är sunna bön, det här är tillåtet. En annan sak som tyder på att det är tillåtet med rörelser som har med bönens bästa att göra är att profeten alaihi salam bad hans barnbarn i bönen. Han bar hans barnbarn i bönen. Umama. Han tog upp henne när han stod. När han skulle göra rukå satte han ner henne. Tydde han sujud. Och sen när han ställde sig upp tog han upp henne igen. Och det här är rörelser i bönen. Men det är tillåtet för att barnet inte ska gråta. Och vissa, de har ingen kunskap om det här. De tror att det är förbjudet. Så barnet bara sitter och skriker på golvet och förstör liksom koncentrationen för alla i hela moskén. Det är fel. Alhamdulillah, islam är lätt. Bär på barnet. Det slutar gråta. Så såna här rörelser är okej. Okay. Och samma sak, det finns vissa böner vi kommer komma till som Zatul Khawf. bönen som man ber under stark rädsla, som krig till exempel. Där får man göra rörelse. Där går man fram, man går bak. Man får till och med i vissa allvarliga situationer gå och be. Om det är krig, och du får be mot ett annat håll än qibla. Vi kommer komma till det senare. Sen så säger Sheikhen att de första sakerna vi nämnde var att personen har lämnat det han är beordrad med. Alltså att ha wudu, att täcka sig, att göra ruku och sujud och så vidare. Om man lämnar det här, då är bönen ogiltig. Och vad gäller de sistnämnda sakerna så har han gjort det han är förbjuden från att göra. Som att skratta och göra onödiga rörelser och så vidare. Så det bryter också bönen. Och så säger Sheikhen sen, det finns vissa saker som är ogillade i bönen. Till exempel att stå och kolla till höger och vänster, upp och ner och så vidare. Om det inte har något syfte liksom. Det är sunna att man kollar på stället där man gör sujud. Och vissa hadith nämner att profeten som kollade på Kaaba, alltså rakt fram. Så det är också tillåtet. Eller att kolla på imamen, om du vill veta vad han gör för någonting. Det är också tillåtet. Så generellt så ska man bara fokusera sin blick ner eller rakt fram. Koncentrera sig. Profeten alaihissalam frågades om att stå och kolla till höger och vänster i bönen. Då så sa han, det här är stöld som shaitan skäl från bönen. Alltså shaitan kommer och skäl från din bön. Alltså skäl, belöning och så vidare. Och den hadith finns i Bukhari. Och han liknade också det här med en räv som kollar till höger och vänster. Det är någonting som muslimer ska undvika. Det är också makruh, hatat, att stå och göra onödiga rörelser i bönen som vi sa. Och om det blir alldeles för mycket så bryter du bönen. Om det är oavbrutet. Men det som vissa säger, att om man gör tre rörelser, onödiga rörelser i bönen, så bryter du bönen. Det här finns inget bevis för. Utan man går tillbaka till typ seden och så vidare. Om man gör otroligt mycket onödiga saker, som att ta upp mobilen och skicka ett sms och så vidare. Det här bryter bönen. Vad som också är makro ogillat i bönen är att man har händerna på midjan. Och det är ingen som har det. Men i alla fall har nämnts en hadith att man inte ska ha det. För vissa lärde sig att det här tyder på högmod. Att ha händerna på midjan. Det var det sättet som shaitan föll ner på jorden. Vissa säger så, att det var i det här, på det här sättet han hade sina händer när han kastades ut från paradiset. Allah alam. Det är också makro att knäcka fingrarna i bönen. Eller att ha fingrarna ihop, som ni vet kristna när de ber i bönen. Det är inte heller någonting som är rekommenderat, utan det ska man låta bli. Man ska inte heller sitta så som en hund sitter. Alltså man ska inte lägga rumpan på marken och ha benen på sidan av. Det här är också ogillat. Vi visade förra veckan hur det här var. Det är också ogillat att be mot någonting som distraherar dig. Att du ber mot, inte vet jag, ett tv-spel som är på till exempel. Det är ogillat. För det stör din koncentration. Och profeten alaihissalam bad en gång med ett klädesplagg, en thob, som det fanns mönster på. Och efter bönen så sa han, han tog av den och sa, ge bort den här till någon annan person, för den distraherade mig i bönen. Så de säger också, det här bevisar att man ska undvika bönematter som distraherar. Och samma sak, ibland vissa moskéer, väggarna är fulla med saker och mattan har alla möjliga färger och så vidare. Det här ska man undvika. Profeten Salam hade ingenting på väggarna i hans moské. Och mashallah, ni har, det ligger ganska bra till här. Vissa moskéer, det är bara färger och allt möjligt liksom. Tavlor och allting. Det är inte från sunnan, utan alhamdulillah. Så man ska undvika att ha saker som distraherar framför sig. Och man ska också undvika att be eller gå in i bönen när man är, vad kan man säga, وَقَلْبُهُ مُشْتَغِلْ. Man är upptagen med andra saker. Man tänker på andra saker, som till exempel att man vill gå på toaletten. Man ska undvika att börja be när man är nödig. Och man ska inte heller börja be när maten är serverad. Mat som man vill ha, man är hungrig. Nu har nämnts en hadith att profeten alaihissalam, han sa: La sala bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Det finns ingen bön när maten är serverad och inte heller när man vill gå på toaletten. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Men då kommer ibland ofta frågan så här, var går gränsen? Ibland vill någon gå på toaletten lite, räknas det också? De säger om det är så mycket att det förstör din koncentration, då ska du inte be i det här tillståndet. Och vissa eller man säger att bönen är till och med ogiltig om det är så allvarligt att du verkligen bara tänker på toaletten och så vidare. Men om det är lite grann så är det okej, va? Kanske ogillat. Och samma sak maten här. Mat som man vill ha. Man ska inte be när maten är serverad. Och det är till och med så att om de gör iqama, du bor bredvid moskén, de gör adhan och iqama ut, de säger kom till bönen och be, och maten är serverad, då stannar du hemma och äter. Det går före. Så att du inte kommer till moskén och ber och bara står och tänker på maten. Utan du äter din mat. Om du hinner med bönen så går du och ber. Om du inte hinner så ber du hemma. En annan sak som också är ogillad i bönen är att man lägger ut armbågarna. Man lägger armbågarna i marken. Det som är sunna är att man har händerna i marken när man gör sujud, inte armbågarna. Och han sa att det här är det sättet som en hund ligger på. Det ska man akta sig för. Och den hadithen finns också i Bukhari och i Muslim. Sen finns det självklart undantag om personen inte kan ha någon ont eller någonting sånt. Men generellt så ska man ha armbågarna uppe. Vi går vidare. Sheikhen börjar nu prata om frivillig bön. Men vi hoppar över det och kommer tillbaka till det kanske nästa gång. För det är en väldigt stor grej. Jag vill göra det till en enskild lektion. Det finns många frivilliga böner. Och vi går in på att be i jama'a tillsammans i moskén. Och vad som har med al-imama att göra, att leda bönen. Sheikhen säger att det är obligatoriskt att be de fem bönerna i moskén för männen. Vare sig de är bofasta eller resande. Så som profeten sa, alaihissalatu wassalam: Jag hade en stark vilja att beordra någon att be. Och sen så gör man alltså att be med folk. Och sen så ber jag en man samla ihop ved. Och vi går tillsammans till de hemmen där folk inte går till moskén. Och sen så eldar jag upp deras hem. Och den hadith finns i Bukhari Muslim. Och han sa en annan hadith: Det som hindrar mig är barnen och kvinnorna i huset. Så han uppmanade väldigt starkt att man går och ber. Det finns massa med bevis på det här. Det kom en gång en blind man till profeten alaihissalam och han sa: Ja Rasulullah, jag har ingen som kan leda mig till moskén. Får jag be hemma? Och han sa okej. Okay. Och så gick mannen iväg. Och så sa han stopp. Eller hör du iqama? Hör du när man kallar till bönen? Då sa mannen ja. Han sa fa ajib. Då måste du besvara. Du måste komma till bönen. Och sen vart går gränsen, det är en annan sak. Alltså den som bor flera kilometer bort från moskén måste inte gå till moskén. Utan det som de lärda säger är: om en imam eller om en muaddin skulle stå på taket till exempel och göra adhan utan högtalare, alla de som skulle höra det måste gå till moskén. Om man är i den här så nära moskén så måste man gå till moskén. Men ni kan föreställa er själva, om någon går upp på taket och gör adhan. Om du vet att jag bor så långt bort att jag aldrig skulle höra det här, så måste du inte gå till moskén, men det är ändå bättre att gå till moskén. Ju längre bort från moskén du bor, ju mer belöning får du. Varje fotsteg du tar till moskén kommer Allah att förlåta en synd. Han kommer att ge dig en god gärning och höja dig en nivå. Och varje gång man går till moskén så förbereder Allah en ärad plats i paradiset för en. Det finns otroligt mycket belöning i att gå till moskén. Och ju längre bort, ju mer belöning. Men vi talar om obligatoriskt eller inte. Det är det som saken gäller. Tayyib, när man gör salat al-jama'a, man ska be tillsammans. Vad är det minsta antalet som man måste vara? Ja, vad är minsta antalet? Två, nej, det stämmer. två stycken, imam och ma'mum, en som ber tillsammans med imamen. Och ju mer man är, ju mer älskat är det till Allah subhanahu wa ta'ala. Så ju mer som ber, ju bättre är det. Och profeten alaihissalam, han sa att be i jama'a är 27 gånger bättre än att be själv. Att be i jama'a är 27 gånger bättre än att be själv. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han sa också en annan hadith till en man som hade bett, det här var i Hajj, han bad i tältet med sina kompisar. Så kom de till moskén och satte sig längst bak när profeten skulle be, alaihissalam. Och efter bönen så vände han sig om, så sa han, han kollade på dem, är ni inte muslimer? Och så, varför ber ni inte för? Och då så sa man, vi bad i våra tält. Och då så sa profeten alaihissalam, om ni har bett i era tält och sen kommer till moskén där man ber, så ska ni be med dem och det kommer vara frivillig bön för er. Och den hadithen är autentisk. Så även om man har bett hemma och kommer till moskén och de ber jama'a, så ska du be med dem igen. Och det kommer vara frivillig bön för dig. Och här är en viktig sak. Det här var fajr. Alltså den tiden där man normalt sett inte ska be sunna böner efter. Men ändå så sa han att du ska be med dem. Och samma sak gäller asr. Så det är inte en ursäkt att det är en, att det är asr eller fajr, utan man ska ändå be om den här bönen. Och det kommer vara räknas som frivillig bön. Och Abu Huraira berättar att profeten alaihissalam, han sa innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, att imamen är där för att följas. Imamen finns för att följas. Och så sa han fa idha kabbara fakabbiru. Om imamen säger Allahu akbar, så säg Allahu akbar efter imamen. Wa la tukabbiru hatta yukabbir. Och säg inte Allahu akbar före imamen. Wa idha raka'a farka'u. Och om imamen gör ruku, så gör ruku efter honom och gör inte ruku före honom. Och om han säger sami Allahu liman hamida, så säg Allahumma rabbana walakal hamd, eller rabbana walakal hamd. Och om han gör sujud, så gör sujud och gör inte sujud före honom. Och om han ber sittandes, så ska ni be sittandes allihopa. Här kommer vi till en viktig punkt, och det är att man måste följa imamen. Det finns olika sätt eller olika situationer. Antingen ber man efter imamen som man ska be, att du följer imamen. Eller så ber du samtidigt som imamen, du gör momenten samtidigt som imamen, eller så gör du momenten före imamen. Okej? Okay? Den enda som är korrekt är att man gör allting efter imamen. Imamen ska följas. Så man väntar tills imamen gör ruku, då går man i ruku. Imamen går upp från ruku, då går upp från ruku. Man behöver inte ha bråttom med bön. Även om du skyndar dig och gör allting samtidigt som imamen, du kommer ändå inte komma ut före imamen. Eller hur? Från bön. Det finns ingenting att stressa. Så man följer imamen. De lärda säger att om man gör det samtidigt som imamen, då är det makro. Alltså du, imamen gör ruku, du gör ruku samtidigt. Han går upp, du går upp samtidigt. Det här är någonting som är ogillat. Om du gör det före imamen med flit, så är bönen ogiltig, säger de. De lärde sig att bönen är ogiltig om du gör det före honom med flit. Men ibland kanske id, låt oss säga till id, någon står och ber utanför moskén, ljudet stängs av, han hör ingenting och han tror att imamen gör ruku fast han inte gör det. Det är en helt annan sak. Han ber som han kan och inshallah Allah kommer acceptera hans bön. Så kommer vi till nästa fråga. Vem har mest rätt att vara imam när man ska välja imam i moskén? Självklart om det finns en anställd imam, så är det han som är imam. Man ska inte liksom ta hans plats, förutom om han kommer för sent. Det är en annan sak. Han ska vara här halv och han kommer kvart i. Det går inte att man, imamen har ett ansvar. Han måste komma i tid. Alla kan komma för sent, men generellt imamen ska komma i tid. Men om han kommer för sent, så kan någon annan vara imam. Så frågan är, vem ska då vara imam? Eller om man ber hemma tillsammans med kompisar, vem har mest rätt att vara imam? Profeten alaihissalam, han sa, den som ska vara imam är den som kan mest från Allahs bok. Den som kan mest Koran ska vara imam. Och så sa han, om de kan lika mycket Koran, så ska den som kan mest sunna vara imam. Om de kan lika mycket sunna, så ska den som gjorde hijra först vara imam. Alltså den som utvandrade till ett muslims land först vara imam. Om de gjorde hijra samtidigt så ska den som blev muslim först vara imam. Och i en annan hadith, den som är äldst vara imam. Så du har här fem saker. Och att alla de här ska vara liksom likgiltiga är väldigt svårt. Att du hittar två människor som kan lika mycket Koran, bara det är svårt. Och sen att de kan lika mycket sunna, det är svårt. Hijra, det är inte många som har gjort det i Sverige. Då skulle de inte ens bo här. Och sen de som blev muslimer först och sen de som är äldst. Det finns en till sak, det har nämnts i en annan hadith, att den som är sultan, den som är ledare över muslimerna har också rätt att vara imam. Och så har det varit jättelänge att de muslimska ledarna är de som har gjort khutba och lett muslimerna i bönen, som Abu Bakr och Omar och Uthman, och även de efter dem. En annan sak är om du är hemma hos en person, då har han mest rätt att vara imam, han som är herre i huset. Som profeten sa alaihissalam, wa la yu'minanna rajulu rajula fi sultanihi, att en person ska inte vara imam över herren i huset eller sitta på hans älskade plats förutom med hans tillåtelse. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Så om du är hemma hos någon så ska du inte bara säga jag ska vara imam, jag kan mer Koran än det. Förutom om han säger tafaddal, varsågod, du kan vara imam, då är det tillåtet. Och inte heller sitta på hans bästa plats, utan man sitter där han säger att du ska sitta. Om han säger sitt på en specifik plats, så ska du ta den platsen. Annars om det är fritt fram, då är det bara sitta var som helst. Det är en viktig fråga här. Det finns folk som kan Koranen, men de kan inte bönens regler. Till exempel, han vet inte hur han ska gå tillväga om han gör ett fel i bönen. Och så finns det någon som kan lite mindre i Koran. Vem har mest rätt att vara imam? Den som kan bönens regler eller den som inte kan? Nej, den som kan bönens regler. För den som inte kan, han kan göra massa fel och så vidare. Så det är bättre att personen också kan bönens regler. Men generellt, de som kan Koran kan också bönens regler. Men det finns de, och vi har hört om dem i vissa länder. Föräldrarna säger, gå på Koranskola. Och mashallah, de lär sig hela Koranen. Men det finns någonting som fattas. De lär sig inte om islam, de lär sig inte om bönen, ingenting. Bara Koranen. Och kanske inte ens kan be. Det här är kaos. Det är fel. En sån här person passar inte att vara imam. Det finns en till sak. Och det är att personen som leder bönen ska också vara from. Han ska inte vara en fasik. En stor syndare. Om du vet att en person... Det finns någon som kan mycket Koran, men du vet att den här personen, han är en syndare. Han har en bar. Han säljer alkohol till exempel. Han är inte passande att leda bönen. Även om du kan mindre Koran, du är mer passande att leda bönen. Så om du vet att en person är en stor syndare, så ska man inte säga varsågod och led bönen. Utan, men en viktig punkt är, om han är imam så är bönen korrekt bakom honom. Och det här är en viktig punkt. Bönen är korrekt bakom alla som är muslimer. Okay? Så länge han synder inte har nått nivån av att han har lämnat islam. Att han typ har blivit en gravdyrkare eller dyrkastatyr eller någonting sånt. Du kan inte be bakom honom. Eller han förnekar Koranen eller sunna eller någonting sånt. Men så länge han är muslim kan du be bakom honom. Det där är en svår fråga. Eller lätt fråga egentligen. Man ska inte be bakom någon som är shia, rafida. Vi ber inte bakom dem. För de förnekar Koranen och förnekar sunna. De förbannar sahaba. Massa med saker. Så listan är lång. Man ska inte be bara. Plus att shia, de brukar inte be i jama. De brukar be själva. Det är nu på senare tid de har börjat med deras, vad kallar de för, Husseiniya, deras så kallade moské. Men innan de har aldrig haft det. De har haft typ sina gravar som de går och dyrkar. Men de brukar inte ha moskéer. De brukar inte be jama. Så man ska inte be bakom dem. Eller om det finns någon annan sekt som Al-Qadianiya som förnekar sunna och säger att det har kommit en till profet till exempel. Man får inte be bakom dem och så vidare. Eller Nation of Islam, eller någon sån här sekt som inte har med islam att göra. De får man inte be bakom. Okej? Okay? Om en person är muslim, du ber bakom honom. Det är också passande att imamen går fram. Imamen står framför de bedjande. Och att de som står bakom står nära varandra. man fyller den första raden innan man gör en ny rad. Det är jätteviktigt. Man kan inte be en halv rad här och sen en halv rad där bakom, utan man fyller första raden, sen ber man, gör man en ny rad bakom. Och om en person ber själv bakom en rad utan ursäkt, så måste han ta igen bönen. Det är många som inte känner till också. Jag har nämnt sin hadith att profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han såg en man be själv bakom raden. Så han sa till honom, ta om din bön. Och det här är om man inte har en ursäkt. Men om raden är helt full, då säger många lärare att man kan ställa sig och börja be själv tills att det kommer en till. Men vissa andra lärare säger nej. Profeten sa som har förbjudit att man ber själv. Du ska invänta en till person eller försöka tränga in dig i raden. Eller vissa säger du ska dra en person bak. Du får inte be själv bakom raden. Förutom kvinnor. En kvinna får be själv bakom raden. Nej, alltså kvinnor ber alltid bakom männen. Men det skadar inte att en kvinna ber själv bakom männen. Och sen är det också sunna att om man ber två personer, att den andra personen, han står inte då bakom, det är bara imam och en till, så då ska den här personen stå på imamens högra sida. Det här är också sunna, att imamen står till vänster och den som ber bredvid imamen står då på höger sida. Och här är det viktigt att de ska också stå alltså fot mot fot. Imamen behöver inte stå längre fram. Det är många som tror att imamen ska stå längre fram om man ber två stycken. Det här finns det inget bevis för. Det är en jättevanlig sak som många människor gör. Men det finns inget bevis för det. Och grunden är att man står bredvid varandra. Så vi utgår från grunden. Och en gång så bad Ibn Abbas radiyallahu anhum bredvid profeten på natten. Och han ställde sig på vänster sida. Så profeten tog honom och drog honom till sin högra sida. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och sen nämnde Sheikhen en hadith som har med just Salat al-Jama'a att göra. Han sa i en hadith från profeten Muhammad a.s.w. om ni hör al-iqama, kallelse till bönen, så gå till bönen lugnt. Bisakina wal-waqar. Gå lugnt till bönen. Wala tusri'u. Och skynda och stressa inte. Det ni hinner med från bönen ska ni be. Och det ni missar från bönen ska ni ta igen. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så om du bor bredvid moskén och du hör adhan, så gå lugnt till moskén. Det är förbjudet att springa till moskén, till bön. Det du missar tar du igen. Du kommer efter två raka, du ber de två raka som finns kvar och de två andra tar du igen efter att imamen har sagt assalamu alaikum. Och en hadith att om någon av er kommer till bönen och imamen är i en viss position, så ska ni inta samma position som imamen. Om du kommer till bönen, imamen gör sujud, du gör sujud. Imamen gör rukå, du gör rukå och så vidare. Du går in i bönen och så följer du imamen. Det finns andra saker som har med Salat al-Jama'a att göra som Sheikhen inte nämner, för det är en kortfattad bok. Till exempel att kvinnor kan gå och be jama'a i moskén, men det är bättre för dem att be hemma. Det finns en hadith där Allahs sändebud alaihi salam, han sa La temna'u ima Allahi masadid Allah wa buyutuhunna khayrun lahunna. Att hindra inte kvinnorna från att gå till moskén, men deras hem är bättre för dem. Men det är tillåtet att gå till moskén. Det är också sunna för den som går till moskén att han säger den här duan som man säger när man går till moskén. Att man ber Allah om ljus. Det finns en speciell dua som man kan memorera. Och sen att man går in med höger fot i moskén. Man säger duan som man säger när man går in i moskén. Man ber två raka tahiyyat al-masjid innan man sätter sig. Det är vissa saker som har med moskén att göra och att man också inte har moskén för världsliga avsikter. Alltså moskén är inte till för att sitta och snacka massa världsliga saker. Den är inte till för att köpa och sälja saker. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, om ni ser någon som köper och säljer i moskén, så ropa ut till honom, må Allah inte välsigna dig i din handel. Typ, må du inte få någon framgång i din handel. Så det är mycket allvarligt och det är förbjudet att hålla på att sälja och köpa i moskén. Men sen om det finns Allah, vad som räknas som moskén till moskén, utan om det finns någon affär utanför själva bönelokalen, det kanske är en annan sak. Men i moskén ska man inte göra det, utan som profeten sa alaihi salam, han sa till beduinen som betedde sig fel i moskén, han sa moskén är till för att be, läsa Koran och göra dhikr. Be, läsa Koran och göra dhikr. Så folk som använder moskén i andra syften har fel. Vi tar den sista punkten, och det är de som har ursäkter när de ber. Ahlul a'dar, de som är sjuka till exempel. Den som är sjuk, den som är resande och den som är rädd. Men vi kommer inte ta resande och rädd, utan vi kommer bara ta den sjukas bön. Väldigt kortfattat. Den som är sjuk behöver inte gå och be i jama'a, i moskén. Om personen som är sjuk inte kan stå, det är jobbigt för honom att stå, så får han be sittandes. Eller om han blir ännu sjukare av att stå, vissa har ont till exempel, han mår ännu sämre av att stå, så får han be sittandes. Om han inte kan göra rukå, så får han göra det genom att buga sig, och samma sak med sujud. Man gör det man kan. Profeten alaihissalam, han sa till Imran ibn Hussein, salli qa'iman, be ståendes. Om du inte kan, så be sittandes. Om du inte kan, så be liggandes på din sida. Och den hadith finns i Bukhari. Så man ber ståendes. Och här är en viktig punkt. Vissa människor kan, de kan till exempel stå och be, men de kan inte göra rukå. De har ont i ryggen. Då ska man inte sitta och be hela bönen. Utan du står, och sen när det är rukå, då kan du sätta dig, och så liksom kan du buga dig lite om du kan. Om du inte kan, så böjer du på huvudet lite grann. Det är viktigt att man gör det man kan. Samma sak, om man kan göra sujud, så gör man sujud. Om man inte kan göra rukå, så gör man sujud men inte rukå, och så vidare. Man gör det man kan i bön, speciellt de här obligatoriska bönerna. Och här nämns då att man står. Kan man inte stå, så sitter man. Kan man inte sitta, så ligger man på en sida med ansiktet mot Mekka. Kan man inte ligga så heller, så ligger man på ryggen. Och man liksom bugar sig med huvudet istället för att göra rukå och sujud. Tajib. Och sen det som vissa säger, att man ska be med fingret. Det finns inget bevis för. Om man inte kan röra sig alls, så säger vissa lärare att man ber med hjärtat. Du bara ber med hjärtat. Inshallah, du avser alla de här sakerna med ditt hjärta. För Allah kräver inte mer än vad man kan göra. Wallahu ta'ala alamu sallallahu ala nabina Muhammad.